Maria, bebådelsedag. I år så läser vi den text som kallas för Marias lovsång. Det är ju efter änglabesöket när Maria får budskapet ifrån Gud själv att hon, just hon, var utvald. Hon var den första att veta om Guds plan, att han skulle födas och bli människa mitt ibland oss. Att Maria skulle få bära ett barn och kalla honom Jesus. Det sägs att det finns en legend om att Gud försökte tala med Maria vid ett tillfälle när hon var ute vid brunnen. Men då blev hon så förskräckt. Så hon vågade inte lyssna. Och sen läser vi ju då om hur ängeln får bära budet till henne. Och ängeln möter ju Maria med orden: var inte rädd. Och det är ofta så. När Gud vill något så behöver vi inte vara rädda. Så kommer ju då Maria till sin släkting Elisabet som också väntar barn. Och som så småningom blir mamma till Johannes döparen. Och där på något sätt, i det ögonblick när de här två kvinnorna möts, så utbrister Maria i sin lovsång. Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt. Och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han stöttar härskare från deras troner. Och han upphöjer dem ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor. Och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Det här är väl en av de texterna i Bibeln som är tonsatta mest, skulle jag misstänka. Marias lovsång, eller Magnificat, som det också brukar kallas. Jag läste mig till att både Bach, Mendelssohn, Schubert och Vivaldi har skrivit musik till den här texten. Så det är väl i allra högsta grad en levande text som många har blivit berörda av och tagit till sig. Vi läser ju den här i slutet av mars månad på det som vi kallar för Maria bebådelsedag, men som kanske i den vanliga svenskens mun mer har blivit våffeldagen. Det var väl egentligen i fredags. Och det blir ju lätt så där, hörni, att något som vi så att säga får till oss och så gör vi om det lite vardagsnära, någonting som vi kan bryta av vardagen med. Och så blev det då vårfrudagen, blev våffeldagen i vår svenska tradition. Vi fick också höra texten som kallas Hannas lovsång läsas inledningen. Och de här texterna har ju väldigt mycket gemensamt. Har du tid och tycker det är intressant så lägg gärna texterna och titta. Det är rätt fantastiskt egentligen att se de här texterna. Hanna var ju en liten annan situation än Maria. Jag tror kanske att ni kan er bibliska historia, men jag brukar alltid tänka det att det kan vara någon som känner att ja, vem var nu Hanna? Och då ska man inte behöva sitta ovisshet, tycker jag. Hon hade ju längtat efter barn. Hon var ju barnlös. Hon hade gråtit och hon hade ropat, hon hade bett. Hon hade varit i templet för att verkligen inför Gud be om att få ett barn. Hon hade till och med det vi människor gör ibland när vi vill ha något. Hon hade till och med gett Gud löftet. Att om jag får ett barn så ska jag låta det barnet få vara i templet hos dig Gud. För så var ju tron på den tiden att Gud fanns i templet. Det var där Gud var närvarande. Tack och lov tror vi lite annat att Gud kan vara med oss mer än i templet. Men så var det. Och hon födde ju Samuel och han fick ju också bli en del utav templet. Och en viktig del i Israels historia när det gäller kungatillsättningarna och det här att hela landet skulle enas där under några år. Det var ju Samuel väldigt betydelsefull. Maria hade väl inte hunnit att fundera på att skaffa barn. Eller? Hon var ju bara en tonårstjej. Hon var en annan situation. Och så kommer ju då ängeln med det överraskande budskapet till henne. Jag tycker det är fantastiskt det här att Maria får vara budbärare till oss den här dagen. Hon kommer med sin lovsång. Och det här med lovsång, det kanske klingar lite olika i våra öron. Jag kan tänka mig att vi har en bild av lovsång, att det är någonting som vi gör inför Gud. Stämningsfullt. Tillsammans, oftast upprepande. Vi tänker på kanske Taizé och andra ungdomssamlingar där man sjunger enkla sånger gång på gång i en slags lovsång till Gud. Och det är fantastiskt. Vi har ju många nya sånger som är lovsång till Gud verkligen. Du är värdig lov och ära. Jag vill sjunga om dig för evigt. Du är helig, du är hel. Jag vill upphöja dig, Gud. Det var bara några som flimrade förbi när jag tänkte på lovsång. Men sen kan det också vara så att lovsång berör oss lite negativt och jag har full respekt för det. Ibland kan man tycka att det handlar ju om så mycket stämning och det här med det andliga, och ibland kan det kännas lite svårt när man inte själv bestämmer, när man rycks med i någonting som man kanske inte riktigt vet vad det bär hän. Jag kan förstå de som reagerar lite grann och tycker att det är så fromt och jag klarar inte riktigt av det. Men jag skulle vilja säga idag att lovsång, den är inte bara andlig, utan lovsång bryter rakt in i vår vardag, i det världsliga. Jag tror inte vi kan dela upp vårt liv i andligt och världsligt, utan jag tror att det är en enhet. Och kanske var det det som var budskapet där hos Maria när Gud berättade att han ville bli människa. Det gudomliga skulle bli mänskligt och det mänskliga bli gudomligt. Jag tror att vi behöver lovsång mitt i våra liv. Kanske inte bara i de här speciella gudstjänsterna. Jag tänkte jag skulle stanna vid tre stycken ord utav Maria som är en del utav hennes lovsång. Hon säger så här: han skingrar de som har övermodiga planer. Och det här tycker jag på något sätt bryter av det här att hon talar om någonting som bryter in rakt i vår vardag. Gud skingrar de som har övermodiga planer. Jag tänker på det där ordspråket, människan spår men Gud rår. Ungefär så tänker jag mig de här raderna. Och så hörde jag en berättelse som hör hemma här lite grann. Det var en ung kille som var väldigt kär. Han hade fått syn på skolans vackraste flicka. Och så skulle han ju försöka att på något sätt imponera på henne. Och han grunnade, han gjorde upp riktiga planer på hur detta skulle gå till. Och då kom han fram till det att jag ska nog träna, jag ska bli jätteduktig, jag ska bli sån där riktig fotbollsstjärna. För då ser hon ju mig, lägger märke till mig och så. Ja. Så det var hans plan att han skulle träna fotboll och han gick in för det här med träningen riktigt med liv och lust. Och efter ett tag så återvände han till sin hemstad och tänkte väl det att någonstans här ska hon väl finnas så mycket riktigt. Så mötte han henne eller såg ett flickgäng sitta på ett fik och så fick han se att där satt hon ju faktiskt. Ja, tänkte han, jag går väl in i alla fall och tittar lite. Så satt han sig rätt så nära, det var satt ett flickgäng ni vet och pratade. Och han satte sig vid ett bord bredvid och så hör han helt plötsligt hur de pratar om pojkar. Och så säger den här drömtjejen: ja, jag ska i alla fall inte ha någon som tränar och är sån där idrottsidiot. Det gillar inte jag. Och så tappade han allt. Han som hade gått in för detta. Han som hade gjort upp planer. Och så var det inte det som hon ville ha. Tänker jag så här, att så är det ibland i våra liv. Vi gör upp planer istället för att skapa en relation. Istället för att kanske närma oss och börja samtala och börja känna vad Gud vill med våra liv. Så är det lätt att göra upp stora planer och sen inse att det är ändå Gud som rår. Maria säger också i sin lovsång: han stöttar härskare från deras troner och han upphöjer det ringa. Tala om att bryta in mitt i vår verklighet. Han upphöjer det ringa. Det finns människor som är ställda i utsatthet. Nära oss i vårt samhälle och långt ifrån oss. Ibland orkar vi som kyrka och församling kanske fundera över vad vi gör och vad vi kan göra. Och vi vet också att det är många församlingar som har lyckats i sitt arbete bland utstötta, bland asylsökande, invandrare och andra som är utsatta, som har en utsatt position. Vi ser ju också frihetslängtan växa stark. I Mellanöstern och i norra Afrika hör vi ju dagligen rapporter om människor som på något sätt har känt sig förtryckta och som nu vill resa sig upp, som vill ha sina rättigheter, som vill bli mänskliga med alla sina behov. Lovsången bryter mitt i detta, bryter in och ger hopp för att Gud kan förändra här och nu. För några veckor sedan så fick jag möjlighet att göra en resa till Betlehem. Jag var där tillsammans med ett par 300 andra kristna från hela världen. Och jag träffade många människor i utsatthet. En kvinna från Nasaret sa till mig den sista morgonen vid frukost: "Vi ler aldrig." "We don't smile," sa hon. Och jag blev nästan rädd. Och så berättar hon: "Nu har jag varit här bland er en hel vecka och jag har lett varje dag. Därför att ni har gett mig möjligheter och hopp. Och ni har visat på att Gud bryr sig nog om oss, fast vi känner oss bortglömda av världen många gånger." "Vi ler inte," sa kvinnan från Nasaret. Gud bryter in i det mänskliga, i det vardagliga, till de utsatta och ger tröst, ger hopp om förändring. Maria säger i sin lovsång: "Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort." Det här handlar om ekonomi. Det handlar kanske inte bara om det andliga, utan det kanske handlar om vår verkliga gåvor och det vi har att förvalta. Hanna säger i sin lovsång: "Den hjälplöse reser han ut ur gruset, den fattige lyfter han ur dyn. Han ger dem rum bland furstar och låter dem trona på hedersplats." Det verkar som om båda de här lovsångerna på något sätt angår oss mitt i livet. Det handlar inte bara om något mellan Gud och en människa, utan det handlar om hela mänskligheten. Det är inte bara Hanna och Maria som får möta Gud i en mänsklig situation, så som en graviditet kan tyckas vara. Jag tror det är ett tecken på att Gud vill inte bara vara något andligt, något som vi tar till lite då och då, utan han vill vara en verklig kraft med oss i livet. Vi ska inte förminska Gud. Vi ska låta honom få vara med i allt och överallt. Jag tror att den här berättelsen om Maria, den påminner oss om att Gud är mänsklig. Och lovsången som Maria lät stiga upp ur sitt hjärta, den handlade visserligen om relationen mellan Gud och henne, men den handlade också om hur Gud bryter in i världen och gör hela världen annorlunda. Så jag tänker så här, att vi kan fortsätta och äta våra våfflor på Maria bebådelsedag. Det är ju gott och det kan glädja oss. Och det är precis så. Gud blev människa. Det är grunden för all glädje, för all godhet och för allt hopp som finns i hela skapelsen. Gud är med oss. Lovsång. Jag tror att det är någonting som vi behöver i vardagen. Men vi kan träna den och öva den i kyrkan, det är helt okej. Men vi behöver lovsången i vardagen där Gud ställer oss. Amen. Tack Gud att du gör mäktiga ting än idag. Tack för att vi får räkna med dig som en kraft, som ett hopp och som en möjlighet. Mitt i det mörka, mitt i vår vardag, mitt i det världsliga. Herre, du blev människa. Du kom till oss för att visa oss hur vi ska leva. Gör oss mänskliga. Gör oss som medmänniskor. Och ge oss också en längtan efter att få ha med dig i livet överallt. Amen.